I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Veckans avsnitt av MMA-podden presenteras av Sebbes djurfakta. Här kom djurfakta, djurfakta. Nu lär vi oss om djuren. Så alla glada pojkar och flickor och bumbibjörnar, vi är tillbaks med Sebbes djurfakta. Det enda sättet att inleda måndagen på. Det är varmt och svettigt nere i Malmö. Men det finns faktiskt ett par ställen där det är betydligt varmare och betydligt svettigare. Som till exempel precis vid underjordiska vulkaner i den indiska oceanen. Där vi hittar nästa djur som har ett namn som jag inte riktigt hittar på svenska, om det finns en direkt översättning. Det namnet jag har hittat, alltså det är wow vilken banger som bara rullar precis från tungan. Chrysomalon squamiferum. Eller helt enkelt det vi kommer kalla den volcano snail. Shoutout till Yggdrasil som tipsade mig om detta djuret. Detta är ett extremt konstigt och extremt unikt djur. Ni kanske vet att till exempel kvinnor kan få järnbrist när de har mens för att vi har järn i vårt blod. Men det finns inga varelser på denna planeten som verkligen använder det järnet lika mycket som volcano snail. För att de kan nämligen, de har ett ämne i sig som gör så att de kan omvandla det här järnet och i princip göra en rustning utav det. För att de lever precis vid sådana typ underjordiska vulkaner i den indiska oceanen. Möjligtvis på andra ställen också, men de var hyfsat nyligt upptäckta. Och då snackar jag om typ att vi har bara känt till de här i cirka 20 år. Och de överlever vid ytor där typ lava flödar igenom på havsbottnen där det kan bli typ 400 grader varmt. De har i relation till deras kroppsstorlek det största hjärtat av alla varelser på planeten. Och de kan helt enkelt bygga rustning. Om man kollar på hur deras fötter ser ut under sidan så ser det verkligen ut som medeltida rustning. Och det är, ja, som jag sa, att de kan helt enkelt omvandla det här järnet som finns i en hel del olika bakterier också på havsbottnen till att skapa ett nästan ogenomträngligt skal. Så när det gäller det här sortens djur, när det gäller liksom djur som kan verka lite mindre, kanske lite mer på defensiven, så finns det nog inget djur som är lika fett defensivt som volcano snail. Presenting the reigning, defending, undisputed UFC lightweight champion of the world.
Till MMA-podden. Paul Elvaje här tillsammans med djurkungen Sebastian Wendel Martinez. Vi fick exakt återigen en massa avslut när UFC on ESPN 40 gick av stapeln i San Diego. Det var varmt. Det var tydligt att det var varmt i den lokalen, för det bjöds på ett gäng avslut. Men jag tycker så här, Martinez, vi börjar direkt med Marlon Vera och Dominic Cruz. Alla vet sen tidigare, Cruz, tidigare champ, Marlon Vera. Ja, alltså det är en kille som jag gillar i presskonferensen. Han säger också att när han bodde i Ecuador, eller Uruguay är det va? Ecuador, precis. Så pratade han väldigt mycket om att han ville till USA, han ville träna MMA, det var det här han ville dedikera sig åt, och nu lever han drömmen. Och det är, sådana där historier är alltid fantastiska att höra. När man kommer från kanske den lite tuffare sidan av livet, men har ett mål och bara går rakt mot det. Jätteballt. Fyra ronder in, ja, då prickar Chito Vera Dominic Cruz med en brutal spark, och man kan verkligen se när klippet går i slow motion hur näsan bara förflyttas åt sidan. Den är obehaglig. Dominic Cruz flyger ner på canvasen och sen bara över. Herb Dean hoppar in och bryter. Cruz ropar "Yo, cigarettes and alcohol" och förstår inte varför det stoppat. Nej, det gjorde han inte. Alltså det finns rätt mycket att egentligen packa upp i den här matchen. För min del, jag trodde att han skulle vinna. Du trodde Cruz. Men du skrev till mig också i veckan, jag minns inte om det var torsdag eller om det var fredag, där du också säger att fan, ju mer jag tittar på Veras matcher, så han blir bättre ju längre ronderna går och han hittar till slut ett sätt att vinna. Nu la jag lite extra krydda på det du skrev, men det var typ det du menade. Och liksom, vad var din tanke när matchen drog igång? Med tanke på att du ändå hade börjat ändra ditt tänk om Vera.
Jag tänkte att okej, men vänta, detta går ju lite faktiskt som jag först trodde. För jag tyckte Dominic Cruz började jättebra. Alltså, hade detta varit en trerondare så hade ju Cruz vunnit åtminstone de två första ronderna. Cruz är ju, han är en lurig jävel. Liksom. Det är hans fotarbete och liksom huvudrörelse och sånt, det ger ju faktiskt lite problem. Och jag tyckte man märkte det på hur lite Vera gjorde offensivt. Att han hade väldigt svårt att hitta rytmen, hitta distansen, allt det där. För att Cruz är ju så otroligt svår att träffa. Men sen så småningom så började ju alltså, Vera behöver ju, jag tycker han har väldigt underskattad power egentligen för divisionen. När man snackar om liksom UFC:s bantamviktsdivision, som såklart är så otroligt jävla bra. Om man snackar om någon som typ slår hårdast, liksom mest power, man tänker typ Aldo, kanske Munoz. Han är ju lite slarvig, men han slår ju hårt. Vi är nog alla överens om det. Song Yadong liksom. Men det är väldigt få som nämner Vera. Men jag tycker man har sett nu de här senaste matcherna att han är kanske inte den som bryter ner det med volym, men han liksom läser distansen, sen boom, avlossar. Men innan dess, jag tyckte att Cruz gjorde väldigt mycket bra. Alltså hans fejkande och sättet han växlar nivåer, alltså det är ju så fantastiskt att se. Men det känns som att den stilen har, alltså fighters har börjat lista ut den stilen lite grann. Att ett, man vet att den är energikrävande, så på något sätt vet man lite grann också att okej, men om jag kan rida ut de här två ronderna, speciellt om det är en femrondare, så har jag en mycket, mycket större chans. Och sen så har vi ju sett gång på gång att Vera, ja, så, som du sa, Paul, alltså han blev fan bättre med tiden. Alltså typ kolla Frankie Edgar-matchen. Edgar brottade han en hel del i, jag tror, de två första ronderna, åtminstone den första. Och det var inte förrän den tredje, liksom, där vi fick avslutet. Rob Font där också, han vann ju första ronden, Font. Och sen så var det ju Vera som kom in sent i slutet av varje rond och sen nästan stal de ronderna. Jag hade det 29-28 på väg in i den fjärde ronden i Cruz favör. Men jag tyckte jag började se, liksom Cruz, han är lite äldre och han har gått igenom en knä, alltså skador som hade stoppat typ 10 karriärer. Liksom när hans kropp inte accepterade den där fake knä, tror jag på att säga. Det var inte fake eller ett knä, men ett ligament liksom som de opererade in. Då trodde jag, och det var typ 5 år sedan eller någonting sånt, då trodde jag det var över. Men han har ju faktiskt visat sig fortsätta på ett sätt som många andra inte hade gjort. Men jag tyckte att även i den tredje ronden där han blev sänkt och sånt, jag kände att fan, han är inte riktigt lika snabb. Åldern hinner ikapp oss alla. Han är fan 37 år gammal. Men jag tyckte ändå han såg bra ut. Och jag vet att det är många som har sagt att han kanske borde gå i pension, och jag bara, vet du vad, bara om han faktiskt vill det. För jag tyckte ändå han har visat i de här senaste typ 3 matcherna att han håller faktiskt en jävligt hög nivå. Och jag hade inte blivit liksom, jag har inte haft någonting emot att se Cruz mot någon annan bantamviktare, kanske lite lägre rankad, just för att jag tycker att han gjorde så pass bra av sig. Men sen, nu har jag bara snackat om Dominic Cruz för att han är ju en av mina favoriter. Marlon Vera, som, alltså, han har verkligen hittat sitt esse nu. Alltså, Han har hittat sin stil. Han vet vad han behöver göra. Han är träffsäkrare än någonsin. Allt det här arbetet med Jason Perillo tycker jag verkligen börjar visa sig. För att han var mycket, mycket vildare tidigare i sin karriär. Han missade mycket oftare. Vilket han inte alls gör nu. Och nu med denna vinsten, och detta är vad då hans typ tredje raka...
Fjärde.
Fjärde raka. Han var redan rankad på femte plats. Hade det varit någon annan division som inte är så otroligt liksom tung med talang, så hade han garanterat fått en titelchans nu. Nu vet jag inte riktigt vad som händer, men alltså hur som helst, han kommer vara i med diskussionen av alla möjliga relevanta matcher framöver, för att detta var ju exakt den prestationen som Vera behövde. Visst, Rob Font-matchen var fantastisk, en otrolig uppvisning, men här i en packad arena, det var bara en helt annan känsla. Detta var lite av en, vi ska säga nästan hela eventet var lite av en sådär, ett event som skapade lite stjärnor. Och detta var precis det som Vera blev. Han blev lite av en mer erkänd mainstream-stjärna med detta. Och det är härligt att se att, när vi går framåt.
Ja, min reaktion på Cruz direkt när matchen började. Visst, han stormade ut, men han är inte lika snabb längre. Det var tydligt, de här studsen blir färre. Det finns stunder då han inte studsar runt. Innan studsade han runt hela tiden. Det var in nu. Det var konstant verkligen rörelse från någon, från start till slut. Om det gick fem ronder så var det studs. Det var väl det första jag blev. Det är inte samma Cruz. Det är inte konstigt att han är 37. Betyder det att han behöver lägga handskarna på hyllan? Nej, absolut inte. Han möter topp 5 just nu. Och vi vet att Cruz är långt förbi sin prime. Han är långt förbi sin prime. Men fortfarande kan vara där inne och köra. Samtidigt när jag ser matchen, så jag vet att Vera kommer ta sin tid. Han har mycket tålamod där inne. Han är lugn. Han vill läsa av. Och han är lite som Piotr Jan. Han är redo att offra de två första ronderna. Och det gjorde han här. Man ser att han offrar dem på ett sätt. Men samtidigt när han prickade, så ser man ju redan i första ronden så går Cruz ner. Och jag var tvungen att se om matchen på kvällen igen. Så jag, någon gång strax före 12 så började jag kolla på den. Och jag upplever ändå, men sen när jag väl vet hur matchen kommer gå, så tycker jag ändå inte att så här, Cruz slår mycket och man kan bli väldigt förblindad av alla slag som han skickar och tycker att han skickar mycket. Så nu går vi till stats bara för det. Han skickade 249 stycken. Han prickar med 92. Vera skickade 156 och han prickade med 61. Båda ligger på exakt 39% på sina träffar. Vilket är ganska intressant när den ena har slagit mycket mindre. Men däremot när man tittar på alltså slagkraft, så är det väldigt tydligt att Vera hade mycket mer power på grund av knockdown där tidigt. Jag tror han var det 2 eller 3 knockdowns han fick in på honom. Eller var det den tredje knockdownen?
Jag tror det var en per rond fram till den fjärde.
Ja, det var så, eller hur?
Ja, jag för mig
det. Jag tror typ att det står i alla fall här att det var 3 knockdowns, men jag vet inte om de räknar den sista som en knockdown. Men hur som haver, han prickar honom rejält, och där tycker jag det är det. Med Dominic Cruz, man vet att han kommer inte släcka folk. Han hade ju inte avslutat någonsin, jag vet inte när det var, 2014 här för mig. Det var så länge sedan, det var Takeya Mizugaki i en liksom comeback, och det är knappt att folk vet vem Takeya Mizugaki är idag om de inte har följt MMA sedan han fightades i UFC, vilket är tecken på hur länge sedan det egentligen är. Men alltså jag blir imponerad av Vera att han vågar ha det tålamodet han har, för att det kan lika gärna gå helt åt helvete. Och om man vet ändå på något sätt att vrider den här killen bara upp tempot. Så jag tror Henry Cejudo sa det, att liksom Marlon Vera hade kunnat avsluta Dominic Cruz tidigare om han hade velat. Men att han gjorde inte det. Och jag är nog lite redo att hålla med. Jag tror att Marlon Vera har en sån sjuk pricksäkerhet, och när han prickar så är det power bakom det. Det är verkligen power. Så det borde egentligen finnas en till kategori på signifikanta träffar. Det är också vilka träffar sitter på riktigt. För då hade det varit jag vet inte hur många, 0 till Cruz. Men det är en, alltså, det är ett riskabelt spel han gör. Han spelar ett högt spel med att offra de här ronderna och gå och vänta på den här perfekta ingången för att pricka. Nu prickar han fler gånger, han får sina knockdowns. Men jag tror också att Marlon Vera kommer bli ännu farligare om han börjar vrida upp tempot lite och inte kanske bara vara tålmodig. För att det här hade lätt kunnat gått åt andra hållet med, att han hade inte hittat det här avslutet och fått sina knockdown. Och där hade han haft en förlust. Men jag tror ändå att om man nu inte är ett så här diehard fan av Dominic Cruz, så tror nog ändå ganska många hade känt fast, alltså hade den där snubben bara vridit upp tempot så hade det här kunnat sett annorlunda ut. Och jag vet inte, alltså han är, jag tycker han är sjukt bra. Jag blev inte chockad att han hittade avslutet. Jag tror jag blev chockad över hur han hittade det. Att det blev ett spektakulärt. Det är en highlight som han fick till med den här sparken. Det är en fantastisk highlight reel som han kommer äga nu över Dominic Cruz. Men jag tycker nog ändå att även fast Dominic Cruz var in och ut, rörde sig mycket och att man dömer det till honom, så tycker jag ändå inte att, jag blev inte övertygad av Cruz alls. Utan det handlar mer bara om att man märker att Marlon Vera kör ett riskabelt spel med kanske lite för mycket tålamod. Men man såg redan i rondet när han klev in, boom, det var en knockdown på en gång. Är det för att Dominic Cruz har blivit lite glasigare? Who knows? Det kan mycket väl vara så. Men Marlon Vera har power och jag tror att han kommer att bli ett stort problem för de som är ovanför honom. Så nu kommer jag direkt bara slänga in att jag vill se honom mot Corey Sandhagen. För att Aldo har sin match. Dillashaw har en match. Jan har också en match. Och jag vill nu se Marlon Vera möta någon ovanför honom. För att han har redan slagit Rob Font, Dominic Cruz. Sen har vi Merab Dualishvili som möter Aldo. Det kan bli intressant ifall Dualishvili vinner över Aldo. Eller något sånt. Men om de ska boka något nu, mig vetligt, så har inte... Jag ska klicka direkt och kolla så jag inte sitter och hittar på här. Men jag tror inte Sandhagen har någon match, va?
Har inte han bokat?
Jo, Jadong. Jo, just det. September 18, exakt. Stämmer, han har match. Då får han nog vänta lite. Då får kanske... Ja, då kanske blir en rematch mot Aldo då. Men jag tror att de kommer vilja sätta Aldo på titeln. Ja. Men ja, svårt. Vad tycker du i det läget?
Ja, alltså det, för det första, alltså det är många bra poänger. Alltså jag tror också det. Man börjar se liksom powern finns inte riktigt där på samma sätt hos Cruz. Och jag tycker han hade ändå kunnat cruisa till ett domslut. Men ja, alltså det räcker inte alltid till, speciellt mot en fighter som är värre. Men vad gäller divisionen, alltså, ja, den är jättesvår. Jag tror han måste vänta faktiskt. Kanske vinnaren mellan Sandhagen och Jadong. Jag vet att han är redan mött Jadong. Det där var lite av en kontroversiell match. Jag tyckte att Vera vann hyfsat tydligt, men det var med Jadong som fick domslutet.
Och jag vet att Jadong var chockad, så jag menar, här, men åkte upp där också. Han stod ju typ och exakt klappade och sen bara, what? Så vann jag. Ja, den var konstig.
Så det är liksom en inbyggd story där, alltså, som man absolut kan sälja in till en huvudmatch i en fight night liksom. Och skulle det vara Sandhagen, alltså lite samma där. Och för övrigt cred till Sandhagen som håller sig så aktiv hela tiden och, alltså, han vinner inte mycket på att möta 10:e rankade säsong idag, men gör det ändå, så respekt där. Men ja, jag tror faktiskt att Vera måste vänta. Det finns inget namn som sticker ut. Man måste liksom kolla neråt liksom. Rob Font kan han inte möta igen. Munoz, nej, det är helt ologiskt liksom. Munoz har vunnit bara en av sina 6 senaste. Ricky Simon, ja, så alltså, Simon såg ju bra ut senast, det får man ju säga, men det känns konstigt att lägga, alltså, 5:e rankade, så han kanske till och med går upp en placering efter detta, det är lite osäkert, men som allra lägst 5:e rankade mot 11:e rankade, sen i för sig så har vi ju 1:a rankade Piotr Jan mot 13:e rankade Sean O'Malley, men jag tycker också att den är fullständigt ologisk, men ja, så ja, jag tycker det är inte någonting som sticker ut rent spontant. Jag tror nästan Vera måste vänta tills rätt fighter presenteras.
Ja. Jo, jag tror han, det är där han har hamnat, tror jag. Vad tycker du om, hörde du på presskonferensen när han blev intervjuad?
Jag såg lite grann av det, men jag kollade inte hela.
Nej, för det blev en liten kontrovers där när han kritiserade kanske då fightingstilen som Cruz har. Att liksom den är utdaterad redan. Det är en gammal stil typ, och sånt, så har ju folk blivit lite lacka. Men jag förstår någonstans var han kommer ifrån med den kommentaren också, för att det var min känsla under matchen med Cruz game, i alla fall från Cruz, det funkar inte riktigt längre. Visst, ja, men vadå Paul, hade det gått i domslut så hade Cruz vunnit. Jo, absolut, men det är också för att den andra killen, om han bara vrider upp tempo tidigare, så hade vi lika gärna kunnat sätta ett avslut i rond 2 eller 3. Det här är ju också för att det är 5 ronder och även Marlon Vera väljer att cruisa igenom de 2 första ronderna han med. Och det blir så tydligt när det är 5 rondare. Jag satt och läste lite kommentarer på Facebook. Jag tycker det är skitroligt när man kollar på MMA fighting och sånt. Och folk är så här, ja men om det inte vore för det här så hade Cruz vunnit ett domslut. Ja, jo absolut, men det, it's the fight game. Det handlar om att avsluta varann. Och jag menar, om Paul Craig har vunnit mot Magomed Ankalaev och efter att ha blivit liksom ägd i 15 minuter. Nej, men jag vet inte.
Men Paul, om inte den triangeln hade kommit så hade ju faktiskt Ankalaev vunnit.
Exakt, exakt.
Fast ja, de argumenten är alltid lite konstiga. Typ, om inte han hade vunnit så hade han förlorat. Ja, eller den där, så sport funkar.
Ja, eller den, om jag inte blev skadad i matchen så hade jag vunnit. Ja, men pajade. Så det är ju det går ut på. Nej, men
det funkar bara om det är ett regelbrott, typ en ögonpetning, någonting sånt. Då kan man dra det argumentet ganska så bekvämt, precis, tycker jag. Men ja, annars om du får en benspark och det fuckar ditt knä, vad skulle du säga? Ja, om inte mitt knä blir fuckat. Ja, no shit, du ska inte ta sparken då om du inte kan ta den liksom.
Nej, men jag är nog, jag ser vänner, för min känsla under matchen var det här är den gamla skolan. Det är mycket nu som inte riktigt funkar idag. Visst, du kan cirkla bort från en person, men det blir aldrig riktigt en fight och man ser inte den här briljansen. En gång i tiden så det hände mycket mer från Cruz för att han var i sin prime. Han är inte det idag återigen, men jag tror ändå att Cruz gamla stil, den hade inte funkat idag mot hur MMA-fighters fightas idag. I alla fall inte toppskiktet. Jag tror inte att Cruz hade blivit champ med den stilen. Jag tror inte att Cruz hade plockat ett bälte. Men Cruz hade också varit en annan fighter. Det får vi inte heller glömma. Hade Cruz kommit in idag hade han förmodligen haft en annan stil och applicerat andra vapen också. Men det märks när folk har fightats länge att de är lite fast i sitt eget game och sin egen struktur och strategi. Då gäller det att vara the renaissance man och återuppskapa sig själv då. Hitta en ny stil och en ny teknik. Men jag tror att det där funkar inte. Han kommer slut många på den för att de kan inte lösa det. Han är knepig, han rör på sig, han flyttar sig. Men nu satt den. Nu satt den och Marlon Vera visade att han är bättre. Och fortfarande, man kan säga vad man vill, men hans tålamod, det lönade sig. Han inväntade, det är ett högt spel han spelar när han gör det där. Och det är oroväckande och jag tror att vissa fighters vill han nog inte ha den stilen mot, för att då kommer det rinna ut. Tiden kommer rinna ut precis som det gjorde Aljamain Sterling och Piotr Jan. Man måste börja tidigare tror jag. Och det kommer nog Marlon Vera märka också, att det blir så, men däremot så är det också kanske då Cruz stil, för då säger jag emot mig själv lite här, men den är knepig. Han är svårprickad, men när Vera väl gör det som han använder sina 2 första ronder till, att läsa av sin motståndare, när han börjar hitta det där, då blir det problem. Och det fick vi se. Det var en grovt bruten näsa alla Rich Franklin på Cruz. Så jag tror att det kommer bli jobbigt för de som möter Vera. Och precis som du också sa, han och Jason Perillo, alltså wow, vilken kombo de två är. Väldigt, väldigt intressant att se. Och jag gillar också Nick Sixx tweet, bara typ minuten innan som Vera sätter sparken, så ser han, han rullar huvudet lite åt sidan med höger hand nere och man kan pricka honom där, sen bara boom, där satt den. Så det är coolt. Och sen också att Perillo hade messat någon bild, jag vet inte om du vet om det, men Perillo hade skickat en bild när Mark Munoz träffar Cruz i magen, tror jag det är, precis när han gör en sån rullning. Han skrev ingenting, man skickade bara bilden. Och då var han så här, okej, jag fattar. Så de har tittat efter det där, de har fattat att det här är något han gör. Så, och det är det, har du en stil till slut, så det finns alltid en ingång när man är den som förflyttar sig mycket. Det är någonstans där händerna alltid kommer att vara nere. Och den satt.
Ja, alltså på viss, till viss del så påminner det om typ Adesanya, och ni kommer tänka, vadå, det är helt olika fall. Ja, vad jag menar är att efter ett tag så börjar en unik stil bli lite mer lättläst. Man har ju sett det lite grann med Adesanya, det finns så mycket footage på honom nu att liksom fighters börjar fatta lite grann vad de ska undvika. Och då har vi sett lite grann i matcherna som har varit lite jämnare och där Adesanya inte riktigt har kunnat dra ifrån på samma sätt. Och till viss del så tycker jag att Cruz är samma där, att väldigt unik stil som gav väldigt många fighters mycket problem för många år sedan, men nu har det kommit lite till punkten där man har börjat lista ut den. Och sen åldern och allting annat som du precis nämnde också, så definitivt, ja, alltså det är en rättvis poäng. Jag kände i mitt hjärta att fan, Cruz har en sista riktigt bra vinst i sig. Och det tror jag fortfarande att han har egentligen. Och jag trodde att det skulle vara mot Vera, nu blev det inte så. Men ja, alltså det där talet som Cruz har efter att han förlorat titeln. Jag kollar, eller den presskonferensen rättare sagt. Jag kollar om det med jämna mellanrum och blir genuint inspirerad varje gång jag gör det. Han är en av de bästa analytikerna och liksom bara rösterna inom MMA i helhet. Jag vet att han får mycket skit för att han kan verka lite petig och kanske lite småbitchig ibland. Och det kanske finns en viss poäng i det. Men jag tycker att alltså, så som han analyserar fighters eller fighting i helhet, alltså inte bara när man står in i buren och slår och sparkar, men känslorna, det mentala, det är, ja, han har varit viktig för de lättare viktklasserna. Han var viktig för WEC att bygga upp deras bantamvikts-division. Jag har så otroligt mycket respekt för Dominic Cruz, det är därför jag liksom alltid har liksom hejat lite på honom. Och jag tror att han kan, när han än väljer att göra det, kommer han kunna rida in i solnedgången och vara riktigt jävla nöjd med allting han har åstadkommit.
Jag håller med dig om allting du säger där. Jag gillar verkligen honom som analytiker med. Jag reagerade på det väldigt tidigt när han väl började kommentera att okej, det här blev en helt annan nivå av expertis ifrån en expert. Och det finns experter och det finns experter, och i min mening Dominic Cruz sticker verkligen ut. Jag lyssnade en hel del på engelska kommentatorerna under den här galan. Alltså det blir... Jag vet inte om det är kombinationen Daniel Cormier och Michael Bisping, men
Bisping.
Det blir för flamsigt. Det blir för flamsigt. Det blir för mycket skämt. Det blir för mycket fokus på annat. Det blir för mycket skoj. Och det, är så här, det funkar ibland, men det får inte ta över. Och jag tyckte nog under den här galan att det tog över. Jag tror att någon i producentbåset hade nog behövt dämpa dem lite, för att när det är match så vet jag inte om man bara ska sitta och skoja hela tiden. Jag har själv skämtat, men det finns en gräns när det blir för mycket. Och jag tycker under den här galan det blev på tok för mycket. Och jag nog reagerade lite på dem när de kör ihop. Så är det som att de ska sitta och toppa varandra med sina skämt och sånt. Och jag gillar inte den stilen eller den jargongen. För mig blir det lite tråkigt, eller när de ska sitta och hacka på varandra i sändning. Jag tycker inte att det är skitkul. Alltså för mig, jag vet inte. Jag är inte värsta fanet av det. En liten dos, absolut. Men den här gången, det tog över på ett sätt. Då tycker jag nästan att det är bättre när vissa andra konstellationer sitter ihop, för att det blir mer fokus på fighten och fighterna. Jag tycker att när fighten väl är igång så ska man inte halka iväg. I en bra fight ibland också så snör de in på annat, och då blir det bara skämt och nästan som liksom missar hur bra matchen är. Jag vet inte. Den här galan vart jag bara väldigt...
Jag tycker det var en bra poäng. Jag tycker det var en bra poäng. Och Brandon Fitzgerald, som jag för det mesta tycker är ganska bra, han tar inte nog med plats i sådana situationer. Jag tycker att i en sån situation så hade typ en John Anik slinkt emellan med lite info. Detta är hans tredje nedtagning i år bara. Han har bara han brukar ändå komma in med de här lite grejerna. Jag vet att det finns vissa som inte gillar Anik heller, för att han kanske låter lite stel. Jag tyckte det började, men under de senaste åren har jag verkligen börjat gilla John Anik. Min favoritkonstellation är faktiskt Bisping, Cruz, Anik. Jag tycker det är perfekt blandning av lite roliga grejer från Bisping och lite, jag kunde visst ta sådana slag back in the day. Jättebra analys från Cruz och sen bra infostatistik och bakgrund från Anik. Jag tycker det är den bästa konstellationen just nu.
Ja, för jag reagerar, nu kommer vi flyga direkt. Vi kommer flyga ner många matcher här. Men jag tänker väldigt mycket på Tyson Nam och Osborne. För i den matchen så sägs det, och då, Bisping påpekar då att Nam ler väldigt mycket, och då säger Cormier, du fan blir prickad och det gör ont. Bisping, det där håller jag inte med om, det är inte som att jag ler när jag gör svinont. Och där Bisping har verkligen en poäng. Och sen började Cormier bara, the husband is winning the fight. Han bara, what is he winning the fight? Sen bara, boom, kommer den här toknocken utav Tyson Nam. Och då följer ju såklart Bisping upp. Oh, is he winning the fight? Så här, jag tänkte det var jättebra. Där blev det lite
Det var lite kul.
Men det blir lite det. Jag tror också att man ska vara lite försiktig ibland med att så här förutspå typ. För så här, det hände inte sjukt mycket i den matchen, och det var inte som att man kunde säga vid 2:30-strecket i rond 1 att någon av dem höll på att vinna en match. Båda höll på att hitta sin plats. Mm. Det var det. Tyson Nam var glad, han var tillbaka. Han stod inte och log för att han blev prickad. Man ser att killen är fett nöjd över vad där inne. Och han är glad för det. Så att konversationen var så fel från Daniel Cormiers utgångspunkt direkt. Att så här, det är för att han blev prickad, och liksom, då ler han för att typ maskera. But bro, Odasman har inte skickat något speciellt så att han står och ler för att det gör tväront. Jag vet inte, konstig diskussion. Väldigt konstig, men wow, vilket avslut på... Från Tyson Nam, nu flög vi direkt ner. Men vi ska hoppa tillbaka upp. Men vad tyckte du om den matchen när vi ändå inne på den?
Nam förtjänar en liten shoutout. För att den killen, vi har väl nämnt honom ett par gånger, känns det som. Att, typ, att vi åtminstone snackat om hans match mot Matchnell. Som för övrigt var en jättebra, jätterolig match. Som han förlorade på split. Nam har alltid varit, tycker jag, en väldigt underhållande fighter. Som har liksom levererat... bra matcher liksom. Man har det där, alltså jag för mig han är vietnames åtminstone, men en del så har han det där vietnamesiska krigarhjärtat liksom. Han såg bra ut, tajmade, sen kanske lite slarvigt från Osborne, så som han gick in i det där flygande knät, men hur som helst väldigt bra timing från Nam. Så alltså man märkte ju verkligen att han var glad att vara tillbaks, och det ska han vara, för att han är liksom en rolig frisk fläkt i den divisionen. Jag tycker han är väldigt kul att se på. Han visade det här, och han hade all anledning att le, och det är jättekul att ha han tillbaka nu i flygviktsdivisionen som verkligen har kommit igång och fått ett väldigt roligt sving liksom. Så ja, jag är bara jävligt glad att se han tillbaka, så jag tycker han ska fortsätta le ett bra tag till.
Vet du att Tyson Nam är 38 år?
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Va?
Ja, han är född 83. Ja, jag fick en chock när jag kunde kolla.
Min reaktion. Herregud!
Ja.
Han ser knappt ut att vara 28.
Nej, jag trodde också han var mycket yngre. Det känns som, ja, för det var det jag tänkte. Jag bara, med det här en kille. Han är tidigt i sin karriär. Men alltså, han har gått 34 stycken matcher. Han debuterade 2006.
Jävlar.
Det är rätt...
Han fightades ju mycket av sin karriär i fel viktklass också. Ja. För att det var inte alla som hade en flygviktsdivision. Liksom. Jag vet att till exempel i World Series of Fighting innan det blev PFL. Liksom, han var en av de första som mötte Marlon Moraes när Moraes liksom var osårbar. Men jävlar, alltså det är...
Ja.
Shit, jag hoppas fan jag ser ut som honom när jag är 38.
Ja. Nej, det trodde jag inte. Jag trodde han var mycket yngre. Jag tänkte att han är ung och rätt relativt ny i gamet, men det var han inte. Shit. Nej, men grym. Det var en fantastisk vinst. Alltså, det var en jättespektakulär knockout. Mm. Och det var ju lite den... ja, det hade ju sig varit lite avslut innan det. Men vi hoppar upp till co-main. För det här var ju verkligen matchen som... Alltså, jag pendlade i mitt huvud, för jag har ju haft mina argument på vad som är fight of the year och vad som inte är det, när det är fram och tillbaka, alternativt inte. Och det var några gånger i den här matchen, Nate Landwehr mot David Onama, som jag började pendla åt att det är inte fight of the year, det här är egentligen en överkörning. Men sen blev det fight of the year. Och varför blev det det i min bok? Jo, för att det blev fram och tillbaka. David Onama vaknade, kom tillbaks, började göra motstånd, var till och med nära på att avsluta Nate Landwehr. Det kändes i alla fall som att Nate Landwehr prickade av några riktiga bomber några gånger där. Och det såg ut som att han hade mycket väl kunnat gå ner. Men domslutet, helt rättvist, det gick till Nate Landwehr. Men det blev en fight of the year för mig till slut ändå. För att det var verkligen fram och tillbaka. Mm. Och att se någon åka på så mycket stryk och verkligen se ut som att han inte vill gå ut. Jag tror det var det till tredje ronden, att han var ganska klar. Men kommer ut, men ändå där i någonstans börjar vakna till liv och börjar göra motstånd. Jätteimponerande. Mm. Så verkligen hatten av till båda fighters. Otrolig prestation av Nate Landwehr. Snyggt av David Onama att kunna komma tillbaka ändå på det sättet som han gjorde. Ja, vad tyckte du själv om matchen?
Ja, alltså vilken sjuk jävla match det var. Det såg ut att vara över. Alltså jag tappade räkning på hur många gånger jag trodde det skulle vara över. Otrolig inledning från Onama. Jag trodde ju verkligen detta är exakt varför alla varit så hypade om honom. Men sen så brände han nog ut sig lite grann där. Och jag kan nästan tycka det är okej på ett visst sätt. Alltså, han har väldigt många avslut i första ronden. Så han har ju uppenbarligen liksom självsäkerhet i sin striking och i sin power och sådär. Men han fick nog en ganska viktig läxa här att... Du kan inte ta det för givet i UFC på samma sätt som du kan i de lite lägre ligorna. Han har definitivt en del saker att jobba på. Men sen, alltså, Nate Landwehr, vilken, alltså, som jag sa, alltså star-making performance. Och hans promo som han cuttade efteråt, alltså, helt, ja, fantastiskt. Alltså, han tillhör lite grann den här... typ redneck-ligan. Mm. Och jag tänker på typ han och Elkins. Bryce Mitchell, Jason Knight, liksom de där killarna som känns som att de har varit lika bekväma sittande i en lastbil med en Bud Light som de hade i oktagonen. Och alltså Nate Landwehr, han var väldigt, jag blev överraskad över hur väl han höll det stående mot Onama. Jag trodde att han skulle gå mycket, mycket mer på brottning och att det skulle vara en större fördel för honom. Men han var faktiskt väldigt bra på att liksom fejka, dra reaktion, sen liksom dippa bakåt och sen fram igen. Det är nästan ett litet skutt bakåt för att liksom få kontringen. Han betade fram slagen så att han kunde kontra väldigt, väldigt snyggt. Och fy fan, alltså David Onama, den killen har en haka. För att han käkade slag där i andra ronden. Alltså det var som att han slogs för hela Ugandas stolthet liksom. Han tänkte inte bli avslutad. Jag tyckte det var ändå ett hyfsat... Man kunde se resultaten sen att... För att när jag såg den mellan andra och tredje ronden. James Krause, någon som jag har otroligt mycket respekt för. Han får fråga honom typ nästan 10 gånger. Vill du fortsätta? Vill du fortsätta? Och man såg att typ, okej, vet du vad? Han ville det. För att han hade ett par stunder där i tredje ronden där det såg ut som, oh shit, vi kommer se typ en Chuck Congo, Pat Barry av detta. Nu räckte det inte riktigt, men alltså, jag blev imponerad av båda två, verkligen. Jag tror definitivt att Onama kommer lära sig från det här. Jag har varit väldigt hypad på honom ett bra tag. Jag tror att detta kan vara en väldigt nyttig förlust för honom. En förlust som knappt ens är en förlust, för att det var liksom en så väl mottagen match och prestation och liksom fight of the year-kandidat och de där bonuspengarna skadar säkert inte heller. Men det här kan lära sig att sansa sig lite efter detta. Att kanske inte bränna ut sig själv på samma sätt. Att hantera sin energi på ett annat sätt. Och sen för Landwehr, alltså, ja, alltså den killen, han kallade ut, vad var det, Billy Q och Shane Burgos. Hej, alltså fan, han mot Shane Burgos låter jävligt kul,
ja.
Nu när jag säger det högt. Vad tycker du om det, Paul?
Ja, nej, det är en väldigt spännande match. Väldigt spännande match. Och det kommer handla om när man möter honom, det är om man kan hantera pressen. Det är det, jag tror att kan man stoppa upp hans press, då börjar han torska sina matcher. Jag är väldigt intresserad av Nate Landwehr nu. Jag är inte såld på han. Jag sitter inte och slänger in kol i loket där och eldar på en. Men väldigt nyfiken på att se vem de matchar honom mot. Kommer ha stora ögon på honom inför nästa match och se hur han gör där. Och ja, det är Shane Burgos, jätteintressant match. Väldigt, väldigt spännande att få se hur den skulle utspela sig. Så Landwehr, de är speciella. De lite där redneck som väl kliver in. De har, jag vet inte, de har en otrolig likgiltighet på ett sätt till att få slag. De bryr sig inte speciellt mycket, utan de tycker nog bara att det är ganska kul att det ska vara grötigt. Man ska stå där i diket och gräva och gärna dricka lite bärs samtidigt. Men, ja, men det är ju, alltså, det är såna här matcher.
Samhället har slagit om, samhället och klassamhället har slagit dem hårt nog redan. Jag tror de klarar ett par slag till. Så.
Ja, men typ, ja, men det, alltså, det här är intressant. Det är coolt med den här typen av fighters. Och det är så här, nu de var satta på co-main event, de levererade. Han kom precis som du sa med sitt tal där på slutet, levererade en dundermatch. Alltså jag menar, folk skrek ju där inne. Det var ju jobbigt att kliva upp sen och vara huvudmatchen efter det där. Men jag tycker ändå att huvudmatchen levererade på ett väldigt bra sätt också. Men det kan också vara jobbigt att komma upp, för det hade kunnat bli mycket burop under huvudmatchen för att man blir så exalterad efter det som man hade sett, så kan det nästan bli ett antiklimax. Det blir många gånger ett antiklimax efter en sån där typ av match. Men nu får vi se om han håller. Alltså det är ju så, gå in och leverera på det här sättet, absolut, det går. Han hade en superbra spot, han har verkligen utnyttjade sin tid i rampljuset till 100%. Alltså jättebra jobbat av Landwehr. Men man såg också sen, jag menar, så fort och när man kom tillbaka så blev det lite jobbigt. Och vi får se om han, om han håller och om man verkligen kan köra.
Alltså han är definitivt en fighter vars ego kan få honom att bli knockad i framtiden.
Ja.
Jag kan definitivt föreställa mig det där. Han är fortfarande lite grätig, lite halvslarv i vissa omställningar och lite sådana grejer. Och när han blev träffad så blev det väldigt tydligt att han blev träffad liksom med hans kroppsspråk och sånt. Så definitivt ett par saker kvar att liksom fila på och jobba, men alltså, vem vill inte se han igen efter detta? Han gjorde verkligen allting han skulle ha gjort. Om hans mål var att liksom slå igenom, då har han verkligen gjort det.
Nej, men 100%. Och det är, jag tycker att det är, alltså, för jag kommer direkt bara göra en övergång här till nästa match som är Yasmin Jauregui och Yasmin Lucindo. Därmed två debutanter som folk hade ingen riktig aning om vem de var, riktar säkert kritik till. Det kommer att säga att de här tjejerna på huvudkortet. Men wow, om man vill utnyttja återigen rampljuset på bästa sätt, de här två tjejerna visar hur man gör. För att det var en rejäl fight, det var ett riktigt krig, superunderhållande att kolla på. Jag vill se båda två igen, inte mot varandra nödvändigtvis, men jag vill se dem få en motståndare. Och jag kan väl tänka mig att mescalinet i ditt mexikanska blod måste ju ha pulserat lite extra när Jauregui vann.
Oh ja, definitivt. Alltså, jag sammanfattar den här matchen med tre ord. Riktigt jävla kul.
Ja.
Det här var precis en sån... Det satte ju tonen för de två följande matcherna på något sätt.
Ja.
Jag hade hört en del om Jauregui sen innan. Hon har gjort väldigt bra sig i Combate Global mot liksom ändå ganska bra motstånd. Så jag visste att typ, okej, men hon är ändå ganska legit. Hon skulle ju ha mött en annan fighter egentligen. Så cred till Lucindo som hoppar in på kort notis och ändå gör ett väldigt bra av sig, tycker jag. Men ja, alltså det här var liksom ett baslagsmål i den allra bästa bemärkelsen. Liksom. Det var fram och tillbaka. Jag tyckte att... Jauregui's försvar var lite bättre, så det var ett par, för att jag tyckte att Lucindo, hon svingade väldigt mycket, men det kändes, alltså, jag tyckte man kunde se sen i reprisen att typ, okej, okay, alltså Jauregui rullar ändå med slagen lite bättre, är lite bättre på att minimera skadan. Hon är helt enkelt lite bättre defensivt. Jag tyckte jag märkte det hyfsat tidigt och tänkte att okej, om det fortsätter på detta sättet så kommer ju Jarygi ta det. Men ja, otroligt kul, och precis som dig Paul, alltså jag vill också se dem snart igen. Alltså då, ta mina pengar. Liksom, de här två damerna ville visa att de är värda pengarna. De har gjort det också, det har de definitivt.
Och det, vi pratade lite om evolutionen inom fighting, och här tycker jag ändå att vi ser det på något sätt. Jasmin, 20 år gammal, jag får säga då, jag har Regi 23 och Lucindo 20 år gammal. Två jätteunga fighters, mm. Men nu ser vi också att det kommer in en liten annan dimension av kvinnliga fighters, och det är jätteroligt att se. Jag tror att vi kommer verkligen se, där kommer vi se gamet förändras väldigt, väldigt snabbt, snart. Alltså, jag tror att det här är den nya vågen som kommer komma in av unga fighters som är uppväxta med MMA på ett helt annat sätt, har kunnat ha sina egna förebilder i Ronda Rousey och Holly Holm och Amanda Nunes, alla de här, tittat på dem, sett vad de gör, vad som fungerar, och nu kommer de in och börjar köra den stilen. Så det är, vilken match, alltså det är väl egentligen bara så jag kan summera det. Otrolig match, jag tyckte att den var svinbra, jag var verkligen underhållen från sekund ett.
Oja.
Azamat Murzakanov mot Devin Clark, avslut i tredje ronden. Var det något speciellt som stack ut för dig i den här matchen? För jag måste nog säga att jag zonade ut en aning under den matchen. Jag var inte helt hooked på det här.
Ja, men jag kan nog fylla det där. För jag var ändå lite hypad för att se hur Murzakanov skulle klara sig mot trappsteget som är Devin Clark. Två största grejerna som stack ut för mig, som inte nödvändigtvis är fighting-relaterat egentligen. Devin Clark är så konstig. Han tar inte alls slag bra. Han liksom vänder ryggen och liksom springer iväg. Och han har så konstigt, liksom nästan amatörigt sätt att ta slag på. Men sen så vänder han och typ kommer tillbaka och ändå typ ser förvånansvärt bra ut. Alltså det är helt ärligt, det fanns en punkt mot slutet av den andra ronden där jag tänkte typ, oh shit, håller Murzakanov på att bli trött? Håller detta på att bli en Devin Clark-match nu liksom? För att Clark, han har vunnit i liksom Alonzo Manifield och William Knight. Det där två matcher som typ, det kändes som han blev set up för att förlora. Och han fan ta mig vände det. Det andra som verkligen stack ut är, jävlar vad hans pappa är distraherande i hörnan. Alltså, efter ett tag, jag tror mellan andra och tredje ronden, fan, jag tittade bara på hans pappa och tänkte typ, alltså, dude, det här handlar inte om dig. Kan du chilla och kanske låta coacherna göra deras jobb? Han fattar att han ska fightas. Liksom, kanske var lite, eller hans pappa känner väl honom bra. Jag tyckte bara mest att det var distraherande och att det inte riktigt hjälpte. Han blev ju avslutad sen. Murzakanov, han såg bra ut, men jag ska nog dra ner min hype-nivå lite grann. Och det kan låta taskigt, vad fan. Han kommer in, nu har han två raka avslut i UFC plus ett avslut i Contender Series. Hur kan det vara så att jag kanske drar ner hype-nivån lite grann? Det är för att han är lite safeande. De som han har slagit har kanske inte nödvändigtvis varit, eller jag tycker nästan Matteus Scheffel som han slog i Contender Series är den bästa av de tre senaste motståndarna han har mött. Och jag vet inte, jag tycker att han kändes bara lite mindre effektiv på något sätt. Jag tyckte han väntade alldeles för länge i vissa avseenden. Jag är nog intresserad av att se hur han kan klara sig i lättviktsdivisionen som liksom är så otroligt öppen och liksom redo för nytt blod. Men jag vet inte, jag fick lite sådär frågetecken kring han också. Jag bara, alltså, helt ärligt, han borde ha kunnat avsluta Clark i andra ronden, kändes det som. Och Clark hade han varit mindre typ konstig, så hade jag tror han hade kunnat vinna den här matchen. Så ja, jag är väl lite sådär typ, okej, cautiously optimistic liksom. Alltså jag får se lite grann hur Murzakanov ser ut och Devin Clark. No offense till honom, men han får fortsätta vara lite av ett trappsteg/grindvakt i divisionen.
Ja, Det är nog det enda man kan säga. Priscilla Cachoeira och Ariane Lipski skulle mötas förra galan. Galan som hade avslut i alla sina matcher. Så när den här började tänkte jag, ja, kommer det att bli ett avslut i den här matchen också? Hade det blivit 100% förra veckan? Om det hade blivit. Hon avslutar Jan Lipski 1-0-5 i den första ronden. Pam, boom! Som en orkan flög hon in mot Lipski och avslutade henne utan några som helst problem. Jag blev imponerad av Cachoeira. Jag trodde inte att det skulle vara så här enkelt överhuvudtaget. Vad var din tanke?
Min tanke är att hjälp, shit. Jag tror jag börjar bli ett konstigt typ fan av Cachoeira på något konstigt sätt. Alltså, kolla, hon är inte en teknisk fighter. Verkligen inte. Alltså, Zombie Girl är helt rätt namn för henne. Men det är lite grann som typ B-filmen som vet vad den är och inte försöker vara mer än det. Cachoeira, hon har hittat sin nisch. Att helt enkelt veva som fan tills antingen hon går ner eller till hennes motståndare går ner. Jag kan på något sätt respektera den ärligheten i det. Sen ska jag säga att det var ju också för att Lipski hade straight up dålig taktik i denna matchen. Hon har mer teknisk striking. Hon har mer variation i sin striking. Och sen så bara vaggades hon in i liksom ett vilt barslagsmål. Ni som inte följer Jack Slack på Twitter borde göra det, för han tweetar väldigt roliga grejer under galans gång. Och det som han tweetade efter denna matchen var Ariane Lipski confirmed for not being good. Och det typ, ja, yeah, alltså Paul, tänk efter lite grann. Hur mycket hype hon kom in i UFC med. Hon var värsta champ i KSV. KSV, otroligt respekterad organisation. Jag skulle vilja påstå att Lipski är den största floppen vi har sett i alla damdivisioner. Och jag säger inte det med någon glädje eller någonting sånt där. Jag var väldigt hyped och ville se henne lyckas i UFC. Liksom, hon är lätt att sälja in. Hon är liksom, alltså, fightades jättebra i KSV. Ser bra ut. Det är liksom lätt att marknadsföra. Men kan du komma ihåg sist någon kom in i damdivisionerna med så mycket hype och sen gjorde så otroligt stort magplask? För jag kan nog inte göra det.
Nej, med tanke på att hon har vunnit 3 matcher i UFC och förlorat 5 så skulle jag nog inte säga det. Men hon har nog överlevt. Så här. Hon torskade mot Johan Wood i sin debut, förlorade mot Molly McCann, men sen vann hon mot Isabel Dapuada, vunnit mot henne. Och sen så vann hon mot Luana Carolina. Och det var den där obehagliga benlåset, kommer jag ihåg. Och jag tror att där flög hennes hype upp på något sätt. Att det blev så här, wow, att hon sätter det där, liksom coolt. Och sen möter hon Shevchenko, blir utslagen i rond 2. Montana Rosa blir utslagen i rond 2. Med bara 5 sekunders glapp mellan de två. Vinner mot Mandy Böhm. Torskar mot Cachoeira. Nej, jag håller nog med. Hon har 14-8 på sitt record, kallas för Queen of Violence, men nu har hon blivit avslutad 4 gånger via TKO. Hon kommer säkert få en match till i UFC och förlora, och sen kanske de ger henne en till, och så kommer hon säkert vinna den. Och då börjar hon göra en variant av Charles Rosa. Men hon förlorar 2 och vinner en typ. Att det är väl så kanske hennes karriär kan rulla. Nej, men jag vet inte. Skämt åsido. Nej, hon har ju inte gjort det. Jag tror att kruxet är ju det att jag tror den där submissionen mot Luana Carolina vart så spektakulär att man glömde det andra hon har gjort. Och då tänkte man nog, nu hon hittat sin plats. Men med tanke på att hon sen liksom har blivit släckt 3 gånger och den här gången blev hon släckt 1 minut in, så tror jag att hon, där hon är idag i sin karriär, hon är 28 år gammal. Hon ska nog inte riktigt vara i UFC. Hon behöver nog vara i andra organisationer och växa där. Och sen kanske då komma tillbaka till UFC om det är så. Hon kanske behöver sticka iväg i 2-3 år och fightas någon annanstans. Utvecklas, bli bättre, radda upp vinster, få en annan typ av självförtroende kanske. Och sen få en möjlighet i UFC igen. Men som det ser ut nu och nu så tror jag att hon behöver i alla fall pausa och ta sig en rejäl tankeställare. Över hur hennes fighting ser ut. För det är en grej att vinna ett bälte i KSV, och det är en helt annan femma att börja klättra i rankingen i UFC.
Alltså verkligen, jag tror hon, lite Darren Till-effekten, att hon kom in i UFC lite för tidigt. Hon är 28 nu. Då kom hon in när hon var typ vadå, 25? Någonting sånt, 25-26. Och lite, jag har lite intressant statistik för dig, Paul. Mm. Av alla som hon har slagit i UFC, om man kombinerar alla deras vinster, vet du hur många vinster hennes hon har i sina, alltså ja, hennes motståndare som är besegrat har i UFC?
Allmänt eller efter förluster mot henne?
Alltså nu i dagsläget.
Nej, det är nog inte många. Alltså. Om vi säger det... vars kanske det är typ... Alltså jag tvivlar på att det är över 5.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det är tre.
Ja, alltså jag satt och verkligen...
Och bara en av hennes motståndare, Luana Carolina, har faktiskt vinster i UFC.
Ja.
Eller alltså de motståndare hon har slagit. Så jag tycker det sätter lite saker i perspektiv. Liksom, hennes första vinst i UFC, Isabella de Padua, hon är inte med i UFC längre. Hon blev kickad efter en match. Mm. Och liksom Luana Carolina, det var hon som bestämde sig för typ, åh, Molly McCann, vill du köra ett jättegrötigt brittiskt basslagsmål som enbart gynnar dig? Sure, jag går med på det. Så det är liksom, jag har inga jättehöga alltså, ambitioner för Luana Carolinas karriär heller.
Nej.
Så, och Mandy Böhm också varit lite av en flopp, men samtidigt någon som jag tyckte kom in i UFC nog lite för tidigt. Så ja, det här Queen of Violence-experimentet verkar inte ha funkat, tyvärr. Det blev en nitlott där.
Ja, det blev ju det. Samtidigt så måste jag ändå ge det. Jag gillar ändå att UFC på ett sätt ändå vågar testa. De vågar prova att hypa fighters. Nu är det inte som att de lagt på värsta hype-tåget på Lipski. Alltså, så är det ju inte så. Men jag tycker ändå det är bra att de vågar testa. Men jag håller
med. Vi har en till fighter att snacka om i det avseendet lite senare, lite längre ner på kortet, tror jag.
Ja, jag hade typ tänkt att vi skulle hoppa förbi alla som var domslut, men vi kan ju summera dem ganska snabbt. Alltså vi gör så här för att lite komma vidare med programmet. Gerald Merchart besegrar Bruno Silva via submission, guillotine i tredje ronden. Lite grötig match. Alltså, men där, alltså, jag har ingenting att så här plocka från den matchen. Jag har inget speciellt att säga. Jag vet inte om du känner att det är något så här, oh, det här var verkligen wow, Merchart, eller oh nej, Silva. Alltså, eller var det bara, okej, den personen vann, let's move on, eller hur kände du?
Ja, jag kände väl lite typ att okej, Silva, han borde ha vunnit den här matchen. Jag var ändå lite hypad på honom innan, men är det bara jag eller har Gerald Merchart lite av en nästan typ drunken master typ av stil? Att han ser nästan lite groggig, eller så, han ser ut som att han precis sänkte tre stor stark innan han gick in i buren. Med hans kroppsspråk och hans blick, han har den här liksom lite alkoblicken. Jag vet inte, det var det jag tänkte på mest.
Det som förvånar mig mest här egentligen, det är att Merchart är 34 och Tyson Nam 38. Det chockar mig mest av allt här.
Faktiskt, man kan nästan lämna det där. Ja. Vi kan gå vidare till nästa efter det.
Nej, men jag håller med, han har en udda stil. Och han är väl, alltså, det är så tragiskt att säga att han är lite ojämn, men jag menar... Att torska mot Khamzat, att det är inte dåligt. Han ska ha en förlust mot Jack också, det var 2018 precis. Alltså det är det där. Jag tror att han är en lite ojämn fighter. Och din drunken fighting-stil är inte helt, den är inte helt fel. Ibland ser Merchart bra ut. Ibland ser det bara ut som att okej, shit, ska du verkligen vara i UFC? Och sen andra gånger så säger jag att det ska du. Den här killen förtjänar verkligen sin plats. Han är väldigt upp och ner. Och det är inte som att många av hans matcher... Det sjuka är att han avslutar ju folk. Alltså på 35... På 35 vinster har han 6 via knock. Han har endast vunnit 2 matcher via domslut. Alltså det är inte dåligt. Så jag vet inte vad det är
han som gör... Han har faktiskt submission-rekord i UFC.
Ja, och det är det. Jag vet inte vad det är som gör att man inte kanske respekterar den här killen mer. Men jag tror det är för att han lyckas inte få ihop en tillräckligt bra winstreak. Även fast han submittar Fabinski, Muradov, Stoltz, Fus, liksom avslutar alla dem. Så är det mer då så här, jo men vem är egentligen Bartosz Fabinski, Muradov, Stoltz, Fus, okej, jag har kommenterat killen några gånger. Men de andra två, jag kan säga, jag kan inte riktigt komma på så här, utan att klicka på deras record så sticker inte de ut för mig. Och jag tror att
Muradov är ändå...
Vad sa du?
Han är ändå spännande. Muradov är ändå jävligt spännande fight. Mm. Jag trodde han skulle köra över Mearshart, men ja, jag skulle nästan säga det är Mearsharts bästa vinst i sina senaste.
Ja. Jo, men det var väl den här killen som kom genom inte Muradov som var med var signad via
Mayweather.
Exakt, exakt, just det. Jo, men det, nu kommer jag ihåg det. Jag såg honom i Danmark också när jag kommenterade där. Ja, men det jag vet, det är någonting konstigt som gör, tror jag, att man sätter aldrig den här riktiga respekten på Mearshart, utan man har mer så här, vi får se vad händer den här gången när han kliver in. Men vem vet, alltså helt plötsligt. Alltså, det här är det galna av allt det här. Mearshart är en sån som till slut gör en Glover Teixeira. Det är det som är det galna. Ja. Den typen som Mearshart är, som så här, bara har varit där inne länge, man tänker nej, men det är inget speciellt, men helt plötsligt så bara ändrar han om allting. Nu tror inte jag att han kommer göra det, men han skulle vara en sån typisk kandidat för det. Att bara 2023 eller 2023, då sitter vi här och bara, fast bro, Mearshart börjar verkligen klättra i rankingen liksom. Nu han har hittat någonting här och han har börjat lösa det. Alltså fortfarande, alltså, på 35 matcher, 33 avslut. Det är, jag tror att vi måste börja titta på det mer och verkligen credda den här killen. Och verkligen förstå att ibland möter han de som är bättre, men alltså snubben är danger. Alltså. Men ja, vi går vidare helt enkelt. Vi håller oss till avsluten först då. Gabriel Benitez, han gjorde precis det jag sa. Han kommer in helt plötsligt och man känner så här, nu, wow, shit vad coolt, han har, nu är det här. Och han kommer nog förmodligen att förlora nästa match bara för det. Men vilken prestation av Benitez. Alltså, jättekul att se verkligen hur han redde ut stormen som var Charlie Ontiverio, som har jätterolig stil. Alltså otroligt kul att titta på. Men Benitez löste det. Första ronden avslut. Jag hoppas att Benitez verkligen kan få momentum nu, alltså, för att jag anser att han är mycket bättre än vad hans record säger. Det är verkligen min känsla av Benitez. Har du något att lägga till?
Ja, alltså jag skulle också säga att han är bättre än sitt record, men det är också typ hans egna fel, för han är ganska ojämn också. Lite likt mer, alltså inte på den nivån som Mearshart är, men han är lite ojämn. Men jag hoppas att detta är en indikation på var han är på väg. Att liksom vara lite mer kontrollerad i motgång, vara lite mer alert defensivt och sen kunna komma tillbaka från det. För alltså fortsätter han på detta sättet som han gjorde nu, alltså, han är en väldigt rolig fighter i Fjärdervik. Där har han flyttat till Lättvik nu. Okej, okay, men Lättvik tur som helst, en rolig fighter där som jag gärna ser igen. Han har alltid varit... Typ, känns som att alla hans matcher går till avslut, vare sig det är vinst eller förlust. Så ja, jag vill gärna se honom igen.
Ja. Josh Quinlan satte ju megabomben på Jason Witt. Alltså, shit vilken prestation. Om man verkligen hör han ropa den här, boom! Och så var det en kristallklar knock. Vad tänkte du själv om Quinlan?
Jag visste typ ingenting om honom innan matchen. Sen så började jag liksom på Fight Night kolla upp lite grann. Och så såg jag typ, okej, men vad fan, han kom ju in i UFC från en no contest, vilket är ganska ovanligt. Det måste väl ändå finnas lite hype bakom honom i så fall. Ja, det visade han här. Jason Witt, långt ifrån den bästa fightern som vi har sett i UFC. Typ, vad gjorde han med sina händer när han prickade så här? De var båda händerna nere vid midjan. Homie, vad gör du? Du har slagit Brian Barberina. Hur? Ja, vad mest det. Quinlan ser bra ut. Skarp, snabba händer. Witt kommer vi nog inte se i serien.
Nej, förmodligen inte. Vilken match var det du ville prata om? Jag antar att det är någon av domsluten här.
Jag tänkte, eller inte så mycket domslut, men jag tänkte att Nina Nunes och hon hängde handskarna på hyllan. Och när vi pratade om typ fighters som har floppat ganska hårt och som UFC har hypat ganska mycket, Cynthia Calvillo är ju definitivt någon som är, alltså du vet, verkligen var hypad av UFC. Men nu 35 år gammal, har 4 raka förluster. Tungt. Och att det ska vara ett så tungt fall i en så tråkig match, vi behöver inte prata om matchen, för att det var ett jävla sömnpiller. Alltså, Nina Nunes valde inget roligt sätt att avsluta på. Men
var det Nina Nunes som la handskarna på hyllan eller? För det missade jag.
Mm-hmm.
Jag såg matchen men sen, sen skulle jag sova.
Jag förstår att den matchen fick till i sängen alltså.
Jo.
Nej, cred till Nina Nunes. Jag tycker väl inte hon har nödvändigtvis åstadkommit någonting jättewowigt som så i UFC. Men hon var med i den där typ tidiga generationen, alltså första generationen av liksom damer till UFC. Så cred till det. Och sen Cynthia Calvillo, alltså uff, det är tungt fall där. Hon är kanske den enda som kan konkurrera med Ariane Lipski om de här största flopparna i damdivisionerna.
Ja, det är ju tråkigt. Alltså, det har ju inte alls gått så som man trodde att det skulle gå för henne. Så som säger, ska vi se, det är 4 förluster på rad. Ja, nej, det är sjukt. Gick väl rätt bra där i början, vann några matcher, men sen är det som att hon har helt fastnat. Jag undrar om det är något mentalt med henne som har gjort att hon har låst sig så mycket. Men, eller så är det bara att gamet har klivit i kapp. Kanske är så enkelt också. Det är tuffare game idag än vad det är då. Vad det var då. Ja, de andra två matcherna kan jag känna att de såg jag aldrig. Utan på morgonen så kollade jag på huvudkortet och sen efter det så kollade jag bara hur de andra matcherna hade gått. Och när jag såg att det var domslut så kände jag då hoppade jag faktiskt över dem. Jag kände inte att jag var så taggad på att se dem. Så jag skippade det. Men vi ska prata lite PFL också. Det var PFL i helgen. Vi hade Lången som var där. Fick hoppa in på väldigt kort varsel, va? Var det inte så?
Ja, jag tror det var typ 2-3 veckor. Någonting sånt.
Ja.
Jag
såg inte hans match. Jag satt och körde live på YouTube och missade hans match. Men däremot så fick jag en möjlighet att se Sadis match som jag kommenterade. Och jag kommer aldrig mer att typ kommentera en match genom att se den i min mobil. För jag kunde inte få upp den på min datorskärm. Jag tror inte, det gick inte att streama och titta på stream samtidigt direkt. Så den ville inte göra det, så jag fick kolla på mobilen. Och jag missade väldigt mycket detaljer i den matchen, märkte jag. Men du får jättegärna börja med Lången, för jag har ju som sagt inte sett den matchen själv.
Så jag tyckte Lången vann den här matchen, åtminstone alltså de två första ronderna tyckte jag verkligen. Sen så hans motståndare Chris Mixon var väldigt bra faktiskt. Man fick se varför den här killen är lite hypad och varför det nästan kändes som att han var hypad av PFL liksom. En kille med bra power, men jag tyckte Stigenberg gjorde väldigt, väldigt bra på att hålla distansen. Det var tydligt att Mixon ville kontra. Liksom han väntade sådär laddade på det här kontringsdraget. Men Stigenberg tyckte det var väldigt bra på att använda distansen. Alltså både bensparkar och liksom raka slag för att liksom hela tiden peppra. Möjligtvis att Mixon träffade lite hårdare, men alltså statistiskt sett så var det ju liksom verkligen tydligt att Stigenberg ledde. Och sen så när man kollar om reprisen i den tredje ronden såg det ut som att han blev sänkt av en spark. När jag sen kollade om den, nej, alltså det var typ mer en balansgrej. Den sparken tar typ lite på axeln. Och typ alla tre kommentatorer tyckte att Stigenberg hade vunnit. Jag höll på att typ förbereda artikeln med liksom, wow, vinner i PFL. Och sen så kom jag till domstolen och bara, va? Allvar? Alltså jag kan ge Mixon tredje ronden, det går jag med på. Jag tyckte de två första absolut gick till Stigenberg. Så jag tyckte det var konstigt. Jag hade kanske velat se lite mer variation i Stigenbergs game. Men det är kanske den enda sådär konstruktiva kritiken. Jag förstår att han mötte en kille som hade mycket power som han ville hålla på distans. Och jag tyckte för det mesta att taktiken funkade, men det var väl inte övertygande nog för domarna, vilket är riktigt synd.
Mm. Ja, jättetråkigt. Men han bör ju få en möjlighet till där, kan jag tänka mig, eller?
Jag är lite osäker på det. Detta kan ha varit en typ, okej, vinn här för att komma till, få en chans i PFL. Jag hoppas han får det. Jag tycker han förtjänar det. Men jag är tyvärr inte säker på om han får det.
Nej. Vad tyckte du om Sadis match?
Det var bra taktiskt, liksom en väldigt smart taktik att utföra. Kanske inte världens mest spännande match, speciellt om man hade typ Onama mot Landwehr dagen efter. Men alltså så gjorde det bra. Det var tydligt vad han ville göra. Han ville hålla distansen. Jag tycker att han har börjat, han sa någonting efteråt om att han typ är i sin prime nu och typ Han är ju ändå lite äldre, han är 35. Men jag, på något sätt tror jag att likt Volkanovski så har han börjat hitta sitt tekniska prime. Han kanske, eller vet du, han kanske till och med är sitt fysiska prime, 35. Jag vet att jag definitivt inte är det vid 33 i alla fall. Men han kanske till och med är det. Men jag skulle säga att det som sticker ut för mig gällande det där är att han har hittat ett sätt att få sin striking att verkligen funka i MMA. Innan kunde det vara lite blandat, att liksom han kunde kanske ha lite problem, speciellt tidigt i PFL-karriären, känns det som att det fanns öppningar. Men jag tycker han har börjat täppa till de hålen nu, och nu har han tagit sig till final. Han är fan en vinst ifrån $1 million, vilket är fantastiskt. Och han, alltså, all cred till Sadibou som typ inte har tagit några enkla matcher i hela sin karriär, som kastades in i PFL alltså relativt tidigt vill jag säga. Alltså han kom in i PFL med typ 7 matcher och mötte liksom UFC-veteraner i sina 3 första PFL-matcher. Liksom det är inte lätt, men han lyckades sådär kriga sig igenom något, sådär, lite ojämna resultat inledningsvis, och har nu vinster i 4 av sina 5 senaste, på vägen i final. Stort grattis Sadi. Saker börjar verkligen komma ihop.
Ja, min upplevelse av mobil utan glasögon var lite en annan upplevelse. Jag trodde han skulle torska. Men jag hade svårt att se. Jag märkte det, att jag måste ha missat väldigt mycket av hans striking. För det var så mycket clinch mot buren. Men samtidigt sen efter, när jag satt och pratade vid en live, jag bara, fast det blir lite också så Samuel Bark-grejen, att bara för att du hamnar mot buren så betyder det inte att du torskar matchen. Och uppenbarligen så gjorde ju Sadi mycket bättre när det väl blev distans. Så jag vet ju att han satt i några riktigt hårda sparkar. Och jag gillar den här snurrsparksduellen på slutet också. När Leal skickar någon halvdans snurrspark och Sadi visar, nej, det så här ser det ut. Och så visar han igen bara, det är så här du ska göra dem. Jag tyckte det var rätt kul. Nej, men det är grymt. Alltså jättehäftigt att han får den här möjligheten nu. Har tagit sig till finalen, och nu får vi bara hålla alla tummar att han kan kamma hem den här miljonen och få det här PFL-guldet, för det hade varit fantastiskt om man kunde få det.
Oh ja, verkligen. Alltså tänk, det skulle kunna vara den största bragden någon svensk MMA-fighter någonsin lyckats med. Så att vi har inte haft en svensk UFC eller Bellator-mästare.
Nej,
alltså,
ja.
Så Sadi kan ju typ skriva historia här.
Ja, verkligen. Jo, nej, det är sant. Jag har inte tänkt på det på det sättet. Men det stämmer. Mm. Jag är lite förvånad över att fler fighters inte har dragit till PFL. Jag vet att det finns de som har fått erbjudanden, och jag kommer inte nämna namn, men jag vet att det är folk som har tackat nej för att de vill hellre göra sina liksom, få debut i UFC och vara där. Men jag tycker det är synd, för att det är en organisation där jag ändå har förstått att du tjänar bra när du går matcher, och det finns väldigt många fighters här som verkligen sitter på potential att plocka hem den där $1 million. Och jag menar, vinna $1 million, det är en ganska bra start på en MMA-karriär om man säger så. Så jag förstår inte varför fler svenska fighters inte försöker komma in i PFL, ta dig dit, plocka det där guldet och liksom förbereda dig till UFC sen. Men det är ingen dålig grej om det går, alltså försök. Jag fattar inte vad det är som gör att inte fler är där, för det är väl bara egentligen Sadi och nu då Stigenberg, va?
Ali Talib också.
Var han i PFL?
Mm, han ska fightas nu i veckan.
Ja, oh, han ska till PFL. Okej, då fattar jag. Men han har inte varit där, va? Men han är på väg.
Nej. Ah. Han har inte fightats.
Ja, men grym. Ja, men okej, det är de tre. Så det är bara, än så länge så är det bara Sadi Stigenberg som har varit där från den svenska fronten. Nej, men det är sjukt. Jag menar, kolla bara, vad heter han? Jag vet inte om han fortfarande är deras kommentator. Han som fightades i UFC mot Illir, som torskar mot Illir.
Sean O'Connor.
Alltså, är han fortfarande kommentator?
Ja, han var det på denna galan.
Tycker du han gör ett bra jobb? Han kanske har blivit bättre nu.
Ja, alltså,
men de första gångerna...
Ja, för det mesta, alltså, han är inte den bästa. Alltså, typ Randy Couture tycker jag är väldigt underskattad. Ja. Liksom, nu tyckte jag att O'Connell överskuggades en hel del av att sitta inklämd mellan Kenny Florian och Randy Couture. Så jag tänkte faktiskt inte så mycket på O'Connells kommentering. Men han kändes lite mer som typ alltså, play-by-play-killen som jag skulle sådär sätta upp lite roliga grejer. Jag hade faktiskt inga problem med hans kommentering nu. Jag tänkte inte på det.
Jag har inga problem med han. Jag vet bara att jag reagerade. För att jag vet att UFC hade lyft också att han ville göra sån typ av jobb. Men de ville också att han skulle vinna lite matcher. Men han kom aldrig så långt. Men där har vi praktexempel. Kolla Illir till exempel. Vinner vi honom den här snubben sticker till PFL och helt plötsligt tjänar sjukt mycket pengar. Och jag tycker att det är inte fel. Alltså karriären är kort. Mm. Det gäller att också tjäna de här pengarna. Och som att folk kritiserar då UFC, folk tycker att UFC är dåliga pengar där och man kan tjäna bättre någon annanstans. Dra till PFL. Stick till PFL. Safea dig själv med en bra ekonomi och det gör också att när du väl kommer till UFC så har du ett bättre kontrakt. Du är mästare i en annan stor organisation. Bra, du får mer pengar. Alltså det, jag tror
att... Fast också lite lättare sagt än gjort, för att på grund av hur PFLs system ser ut så har de helt enkelt inte plats för lika många fighters liksom, vad gäller turneringen och det.
Så är det ju absolut, men jag menar av att alla organisationer man kan söka sig till så tror jag nog också att det kanske är bra att börja titta åt PFL. Att fler kanske kollar, finns det en möjlighet att komma in där? Jag menar, det finns ändå en till aktör som erbjuder en bra summa. Jag är också förvånad över att vi inte har fler svenskar som fightas i One heller, alltså att inte fler har stuckit dit, utan det är som att vissa håller sig safe, fightas på lite obskyra galor runt om i Norden och hit och dit, men testa, kolla. Jag vet inte om det kanske är brist på management eller att managementet inte har kontakt med de här organisationerna, men det kanske är dags för fler management att börja öppna dörrarna för One och andra galor. Det är en stor värld och det finns många organisationer att fightas i, så fan, kör bara.
Jag håller med, jag hoppas vi ser fler. Jag tror vi kommer se fler i PFL också, för de kommer satsa, detta var ju deras första gala i Europa, de kommer satsa mer på Europa, de kommer ha typ nästan en sådär europeisk PFL-liga och när de drar igång det, då tror jag att vi kommer se en del fighters dra sig dit liksom. Jag blir inte förvånad om vi ser typ Alexander Löv och liksom lite sådana fighters ta sig dit. Så ja, jag är sjukt hypad för framtiden av liksom svenska och nordiska fighters i PFL.
Men sen måste jag såga PFL också. Ja, för deras produktioner är katastrof. Alltså det är katastrof vad de håller på med. I väntan på att vi ska få veta vem som har vunnit mellan Sadi och Leal, så sitter de och slänger upp promos för nästkommande match så att man i princip tror att det kommer inte komma något announcement. Det tycker jag var jättekonstigt. Förmodligen så är det väl för att det är reklam i USA och det de gör då är att de skickar över det här. Men det var väldigt konstigt sätt att göra det på. Jättekonstigt, det blir väldigt förvirrande. Man vet inte om matchen är slut, man förstår inte vad som har hänt. Kommer det ett domslut, kommer det inte ett domslut? Så den liksom videon som de valde att rulla där, det är under all kritik i min mening. Typ så här är nästa match, så nu väntar vi på att den här ska komma, så sitter vi och bara hypar upp nästa match. Det blir fel. Då får de lägga in någonting annat. Lägg in någonting annat, någon intervju eller någonting. Men det där tyckte jag bara var helt fel. Men de har fått kritik för sina produktioner också. Jag vet att
de har för mycket skit på skärmen också.
Vad sa du?
De har för mycket skit på skärmen också liksom.
Ja, jo, jag vet.
Jag tycker det är kul när statistiken kommer fram ibland liksom, som är så att shit, det är faktiskt han som leder i slag. Men jag tycker det är lite, för det första alltså, typ, det där med hastigheten på slagen. Alltså förlåt, men hur mäter vi då? Har de någon med typ en sån fartkamera? Alltså det känns lite påhittat. Och för övrigt, det säger fan inte mig, alltså om någon har ett slag i 12 km i timme, alltså det ger inte mig så mycket. Jag förstår inte varför det tar plats på skärmen.
Jag förstår när det kommer till baseball, där kan jag fatta hastighet, du ska fånga något eller du ska pricka något, men när det gäller ett slag, jag kan förstå det i hockey, ja, pucken flög så snabbt, jag förstår, men nej, jag håller med dig när det gäller slag, så här, 10 km i timme, 12, okej, alltså nej, det säger det inte jättemycket. Om det skulle stå 50-60 km i timme, ja, då är det så här, wow, okej, det här går väldigt snabbt, men nej, alltså statistik är kul, men det finns viss statistik som är helt irrelevant när det gäller under en match. Och de pumpar upp för mycket. Jag tror att de vill för mycket. Det är den här klassiska grejen med att vi kan visa det här och så kan vi visa det här och så kan vi visa det här. Och de gör mycket och försöker vara innovativa på ett sätt. Innovativa, men jag tror att det blir lite fel bland. Men vi gör så här. Vi avrundar det här avsnittet. Vi har en helt galen gala att prata om och det är UFC 278 Usman vs. Edwards del 2 som vi kommer att prata i avsnitt del 2. Så Det är bara att hoppa över dit så hörs vi.